Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Berlin. Jag är så glad för att ni är tillbaka och så roligt att vi förra veckan kunde dela ett avsnitt som berör och rör många, nämligen för klimakteriet. Det är ju här tillväxten sker. Visst du att någonstans runt 60 000 kvinnor per år kommer i klimakteriet? Och kanske vill du dela avsnittet för klimakteriet med någon du känner som tassar i utkanten. Desto fler som lär sig och förstår mer kring klimakteriet, desto fler kan bli ambassadörer för vårt välmående och stötta sig själva och andra. Fortsätt också att komma in med nya frågor och önskemål så att Klimakteriepodden fortsätter att vara relevant som en av Sveriges största poddar om hälsa. Ungefär 18 000 lyssningar per vecka har vi, men det är ju ingenting om vi leker med tanken på att ungefär 1 miljon kvinnor är i spannet 42-58 år, det vill säga någonstans i hormonomställningen, klimakteriet, övergångsåldern. Du når mig via klimakteriepodden.se, alltså hemsidan, och Klimakteriepodden finns också på Instagram och Facebook. Så har du frågor och andra tankar så är du välkommen att höra av dig. I nästa avsnitt så ska Kristina Sundekvist träffa forskaren Katarina Ehrenborg och tala om hur vi kan påverka det vi känner av åldersrelaterade krämpor på både in- och utsidan. Nu så ska vi få en spännande inblick i hur man gestaltar och profilerar klimakteriekvinnan på Sveriges största tidning om hälsa. Jag vill veta vad de tar för ansvar och hur de lyckas balansera med tanke på att vi har så olika förutsättningar och upplevelser. Hur gör man som publicist när man försöker vara korrekt och sprida kunskap och råd som stödjer utan att skrämmas eller ge felaktig information? Allermedia publicerar varje år studier, en typ av insiktsrapporter kring sina kvinnliga läsare som man kallar She Report. Och den senaste rapporten hade fokus på kvinnor 50 plus och man valde att ge klimakteriet extra fokus. Bland annat så såg man att kvinnor blir både gladare och nöjdare desto äldre man blir, och föga förvånande så är det så att kvinnor mår som sämst kring 45. Alltså det är där det vänder. Och just runt 45 så är ju hormonomställningen märkbar för de flesta. Du hittar She Report på aller.se om du vill läsa mer om den. I det här avsnittet så träffar jag Jenny Sandberg som är chefredaktör på tidningen Må bra, där majoriteten av läsarna är mellan 40 och 60. Så vi ska få en spännande inblick i hur man resonerar när man skriver om klimakteriet och en otroligt spännande och samtidigt skrämmande återblick tillbaka till 90-talet. Tack och lov för ordet upprättelse, säger jag bara. För glädjande nog kan vi se att det har hänt saker, men det finns många utmaningar får vi veta. Så välkommen och lyssna. dig varmt välkommen till Klimakteriepodden, Jenny Sandberg.
Tusen tack!
Så fint ju att få sitta här med dig på Allers härliga kontor.
Ja, eller hur? Visst är det fint?
Ja, eller det är inte Allers kontor, utan det är Allers kontor.
Precis, Aller Medias kontor, ja, om vi ska vara petnoga.
Ja. Och du är chefredaktör för tidningen Må bra.
Precis.
Som jag tror att många som lyssnar på Klimakteriepodden känner till och kanske gillar att läsa och bläddra i.
Ja, det hoppas jag.
Och sen så har du ju också Motherhood under dina vingar. Och då tänker jag att den är, även om många av mina lyssnare också är mammor, så tror jag att många av dem förknippar den tidningen med lite yngre barn än kanske tonårsbarn som många har här. Eller till och med barnbarn kanske i och för sig.
Mm. Ja, men så är det. Det är ju målgrupp mammor.
Ja. Och Må bra. Vem läser Må bra? Bara kort. Du ska få presentera lite.
Ja. Ja, Må bra är ju en papperstidning, ett månadsmagasin. Och det har det varit i, vi är nästan lika gamla, jag Må bra. Så det är nästan 45 år gammalt. Så under så lång tid har det här fina varumärket vänt sig till Sveriges kvinnor och fokuserat på kvinnohälsa. Så att det är det vi skriver om och brinner för och vill leverera. Det senaste nytt om kvinnohälsa, både fysisk och mental såklart. Och sen 15 år tillbaka så är det också en stor sajt och det är sociala medier och ett stort hälsounivers, ja, skulle jag säga.
Och vi ska prata lite grann om hur det här har förändrats och framförallt synen på klimakteriet. Mm. Inte bara under dina år på Må bra, utan också du har grävt lite i det här. Det är superspännande.
Ja.
Men berätta först lite mer om dig själv. Du råkade spoila här att du är 45. Härligt. Inför klimakteriet.
Ja, precis. Jag är faktiskt 43. Oh, så att, ja. Men snudd på nästan lika gammal som Må bra. Och har varit chefredaktör i 3 år. Men hängt på Må bra som redaktör och andra roller i, jag tror det nästan i 12 år snart faktiskt. Så att vi har en lång track record, jag och det här varumärket.
Ja, och vad gjorde du innan?
Innan jag började på Må bra, då var jag också i mediebranschen och jobbade med innehåll på kvällstidningarna bland annat. Och även på kommersiella sidan, men fortfarande liksom med fokus på media och redaktionella produkter.
Så du är ju rätt person att få lite inblick i medias syn på klimakteriet.
Ja, absolut.
Ja. Sen är du mamma till 4 barn också.
Ja, det också. Ja.
Mm. Spännande ju. Men du, vi ska inte prata så mycket om barn och föräldraskap, utan vi ska prata om klimakteriet. Och här i försnacket så har jag ju pratat lite grann om det här med She Report som Aller Media ger ut. Och 2022 års She Report belyser just kvinnor 50 plus och vill sätta lite fokus på klimakteriet. Varför då?
Ja, men She Report är ju våra insiktsrapporter, så vi, jag tror att det här är den 7:e i ordningen, och det blev en djupdykning, det blev en egen dedikerad She Report till den här målgruppen för att de stack ut i varenda rapport vi har gjort, så är just det här klustret av kvinnor inte som alla andra. De är gladare, de är nöjdare, de mår bättre, det är ju superinspirerande på riktigt, för när vi såg de här mönstren så såg vi också att så här, varför vände sig då inte annonsörer eller liksom aktörer så specifikt till den här köpstarka och uppenbart jättevälmående målgruppen. Så det ville vi lyfta. Vi tyckte de förtjänade en helt egen rapport. Så det fick de.
Och då tycker jag ju att det är spännande just med rapporten, för det är ju också, det är liksom vissa saker sticker ut mer än andra. Och vad var det ni såg? Vad var det som ni liksom hade sett tidigare också som var spännande i det här?
Ja, men superförenklat så såg vi ju att, vi kallar det här för åldersparadoxen, att ju äldre man blir, ja men desto nöjdare med livet blir man. Det är jättehärligt att få ta del av en sån, jag tycker också det är väldigt inspirerande information att få. Och i den här livets lyckokurva, om man ska liksom förenkla det så, som ser det som ett stort leende om man tittar på det från håll. Där befinner jag mig då som 43-åring någonstans på botten, så att jag tycker det var jättepeppigt och så här, jag tycker ändå mitt liv är ganska härligt nu, så att jag ser verkligen fram emot att fylla år framåt då enligt de här spännande insikterna som vi såg. Men vi såg ju också att klimakteriet var någonting som stack ut. Det är någonting som, alltså det är en stor sak som händer i livet, och också att det fanns en ganska stor okunskap kring det här. Och där vill ju jag med mitt varumärke i ryggen såklart hjälpa till att täppa till den kunskapsluckan. Det är ju jätteintressant hur vi kan veta så lite och prata så lite om någonting som ändå är så pass stort.
Mm. Och för mig blir det ju så himla tydligt då att den här bottnen är i förklimakteriet innan man kanske ens är medveten om att man har börjat tassa in i den här hormonomställningen. Och sen på något sätt när man förstår vad det är med en och vad som händer, så börjar man må bättre igen. Och sen så har man på något sätt något sån här liksom, något härligt
all time high.
Ja, men och jag kan ju känna igen mig lite grann i det själv, att som nu när jag är 56, om jag jämfört med hur jag mådde för 10 år sedan, så mådde jag ju mycket, mycket sämre då.
Mm.
Men jag har väldigt stor respekt också för att alla kvinnor inte har den här kurvan, utan det är väldigt olika. Och många kvinnor är ju också så att de glider igenom klimakteriet och sen är det någonting som händer efteråt. Så det är ju inte så att vi kan säga att klimakteriet är på det ena eller andra sättet. Men vad vi ska fokusera på nu är att tänka på att den här bilden som ändå media målar upp av klimakteriet, och så ska vi titta lite tillbaka och vi ska också säga lite framåt. Du har ju arbetat med media då i så många år.
Mm.
Och du har ju en bra bild av hur man ser på klimakteriet som redaktion. Jag vet att vi hade Amelia Adamo med här för jättelänge sedan, alldeles i början av poddens historia. Då så sa hon att vi liksom, man hade klimakteriet som ett tema typ en gång om året. Och då vevade man igång det här, för man fick inte ha det för ofta. Så att det liksom så här, klimakteriet låg med som någon slags stående punkt som skulle med.
Avhandlas liksom.
Ja, men typ. Och sen hade man bockat av det för året.
Just det, liksom. Check på det.
Ja, mm. Vilket jag tycker är väldigt märklig inställning, om man då liksom har en målgrupp som rör sig i det ämnesområdet, mm, eller som där det är relevant. Berätta, hur Må Bras målgrupp och hur ser ni på klimakteriet?
Må Bra har ju liksom haft den här bredare målgruppen och lite sådär vakt kvinnan mitt i livet. Ja, hon är ju mitt i livet och kan vara lite var som helst. Sen har vi alltid sett framför oss en kvinna med absolut äldre barn och kanske till och med har flyttat hemifrån. Men vi har liksom aldrig, nu när jag har grävt i arkiven, pratat om klimakteriet på ett så uttalat sätt. Det är... Man har gjort framsteg, det är så mycket kan jag avslöja.
Ja. Ja, om man går tillbaka lite grann i Må Bras arkiv då, som du har gjort. Berätta, vad är det du har sett?
Ja gud, jag satte nästan kaffet i halsen. Jag började nysta i 90-talsarkivet då. Och då ska man också ha med sig, så här, då hade vi ju inte internet, vi hade ju inte sociala medier. Det här är ju liksom innan det hände. Och det finns till att börja med inte så mycket om klimakteriet. Jag får liksom inte så mycket svar på de sökningarna när jag söker helt enkelt.
Alltså har man förtäckt det?
Nej, vi har inte pratat om det. Nej. Det här är ju jätteintressant. Så att det första jag sen då snubblar över, jag får liksom leta med stora förstoringsglaset. Det är den talande rubriken, är du i klimakteriet? Frågetecken. Och jag tänkte, ja men äntligen, här börjar det då. Men då visade det sig att det vände sig till män. Den här artikeln.
Okay.
Så det här tyckte jag var jätteintressant. Och den är också illustrerad med en så här pantomimartist med en stor tår som rinner ner. Jättemärkligt bildsatt. Och det är en expert.
Hur länge sedan är det här?
Det här är alltså tidigt 90-tal.
Okej. Okay.
Och det är råd till mannen i övergångsåldern.
Och hur såg Må Bras läsare ut?
Nej, det är ju fortfarande liksom kvinnor som är målgruppen, men här är det ju liksom någonstans att vi har brytit ut till någon slags extra bilaga med fokus på liksom den manliga hälsan.
Mm.
Där är liksom, det är det första jag hittar som, det är klart att vi har pratat om klimakteriet innan, men här liksom är det första gången som jag ser det stort i rubrik. Jag skulle vilja läsa upp, för det här är jätte... Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Men den här experten säger då... Om en man sett sin fru som snygg och sexig och hon har gått upp i vikt och mist intresset för sex, så vill han kanske inte säga något till henne för att inte såra. Men han tänder inte längre på henne, och då kan det vara en lättnad att berätta det för mig som en man. Och jag förklarar att det här är en naturlig reaktion. Så att det här känns ju liksom...
Åh, jösses!
Ja, jösses! Tänkte jag också, faktiskt.
Ja.
Så att den här artikeln handlar... Sen är det också intressant, för den belyser också den hormonella liksom, resan hos männen. Det kan man ju också prata mycket om, tycker jag. Lite liksom daterad syn på på kvinnans roll och kvinnohälsa liksom, kan man väl ändå läsa tydligt mellan raderna i det här expertsvaret då. Mm.
Och det var förstås en man som var experten.
Ja. Så att det här är från män till män, som inte då är det normala i Må Bras fall. Vi har ju liksom, vi är en redaktion med kvinnor och vänder oss till kvinnor. Ett oväntat fynd i arkivet när jag då skulle titta på.
Men det
på.
Hörde tack och lov inte till vanligheterna. Så vad är det du ser sen då?
Nej, men sen så, vi måste liksom över till 2000-talet. Det måste bli ett millennieskifte för att vi ska blåsa upp klimakteriet större. Det är någonting som händer där kring att det behöver bli 2000-tal. Vi börjar prata svettningar. Vi pratar övervikt kopplat till klimakteriet. Man börjar prata om östrogen. Och mycket så här, är det farligt eller inte? Liksom, vad är det? Det är liksom en djungel av hormoner man försöker orientera sig i. Och ofta är det här bildsatt liksom på ett överdrivet humoristiskt sätt. Det är kvinnor som sliter sig i håret. Eller det är liksom stora svettfläckar. Och det är liksom lite pajigt. Fast liksom ändå allvarliga ämnen.
Arga papillottanter.
Ja, men lite så. Det är ju liksom inte en Jennifer Aniston-person som är i klimakteriet. Utan det är mer en papillottant då, som du säger. Och lite den här bilden av den här hysteriska kvinnan på något vis. Som är, hon är ett problem.
Liksom. Hon har tappat kontrollen över sig själv.
Det har hon absolut gjort enligt de här genrebilderna då. Och där roade jag mig också att söka i. Vi använder ju, när vi bildsätter våra artiklar, så är vi också i händerna på stora bildbyråarkiv. Och där ser man också en förändring på när man söker på klimakteriet. Och då är det också den här överdrivna bilden av en kvinna som har tappat fullständigt typ. Nu skriver jag så här, förbrukad aura. Men lite så här att det är, klimakteriet är ju ingenting man längtar till. Man vill inte vara i det. Man vill inte prata om det. Men vi börjar ändå göra det. Det är det jag liksom kan sammanfatta. Det är någonting som händer därefter. Liksom.
Det var ju i början på 2000-talet som den här larmrapporten också kom. Den här VHI-studien som vi talat om fram och tillbaka många gånger. Så jag tror att många av er som lyssnar nu känner igen det här. Att 2002 hände det någonting. Det var väldigt många kvinnor som gick på hormonbehandling innan. Och det hade man inte ifrågasatt. Det. Och det är klart att går du på hormonbehandling så har du ju inte så mycket symptom. Mm. Och plötsligt så kom de här larmrapporterna, vilket gjorde att då plötsligt så var det ju väldigt många kvinnor som slutade abrupt, och det var, alltså plötsligt så stod det ingenting till buds innan man egentligen någonstans 2015 kommer de här uppföljningsrapporterna. Mm. Så det där tycker jag är spännande att man liksom kan se. Men hur gick det sen då? Var man liksom inte konstruktiv här? Gav man inga råd? Eller
nej, jag tycker liksom sammanfattningen är väl liksom att här börjar vi lyfta problemen och också så här, erkänna problemen. Men det är inte så mycket lösningar. Det är det inte, utan det är först 2010 där man liksom börjar komma, det blir ärligare rubriker, det blir mycket närmare, det blir mycket mer igenkänning. Humorn är liksom inte heller att man skrattar åt någon, utan det blir mer casejournalistik. Det är folk, det är komiker som bjussar. Det jag ser rubriker som man får skratta åt vallningarna. Liksom det blir en mer avspänd stämning kring det här. Det blir liksom mycket mer ett, man kan ana att det pågår ett samtal på något vis ute i samhället. Och att liksom man ser att uppenbarligen finns det någon slags informationsspridning. Så att det liksom satsar på en annan nivå. Och mycket, mycket mer lösningsorienterat, och här kommer också mycket mer lust, sexuell hälsa, hela den delen tar ett stort liksom kliv in på ett sunt sätt, ändå växlat till hur vi mår, och då är ju liksom det sexuella liksom hälsan och måendet är ju jätteviktigt, och att man pratar om, det är mer lust än att man pratar om torra slemhinnor kanske, utan att det är mer fokus på det och lösningar. Och här ser man också hormonhälsa som ord och fenomen, att det börjar bubbla här. Och det är flera aktörer, men också flera andra annonsörer som liksom sysslar med den här typen av preparat och liksom att det kommer in på allvar. Men det är 2010.
Och är det livsstil man börjar prata om? Eller är det fortfarande man ska liksom äta något eller ta något?
Nej, det är inte livsstil alls. Den kommer senare. Utan okay. Det här är ändå problem och hjälp. Eller problem och lösning. Ja. Men inte så mycket.
Och det är alltid något externt preparat. Ja. Något man ska köpa eller något man ska skaffa sig.
Skaffa sig eller så. Ja. Absolut. Men här ser man också någon form av... Vi kallar det lite slarvigt för upprättelsejournalistik. När man märker att det finns en stor målgrupp som har upplevt det här. Som liksom redan har... de vet det här. De har passerat det här. De är klara, de är ute på andra sidan. Men tycker att... Vad bra att ni tar upp det här, mår bra. För att det här hade jag behövt läsa. Eller jag önskar att jag hade fått. Den typen av respons ser man också i insändare. Och bra, liksom, äntligen så pratar vi mer om det här. Så att den upprättelsen ser man från en stor målgrupp. Liksom, eller en stor skara läsare. Att man också ser den responsen i våra tidningar. Det är också jättefint att se någon slags läsardialog liksom, om klimakteriet. Att det också så här... blir ett kvitto på att det här engagerar.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Och sen då de senaste, nu har jag ju varit engagerad i den här frågan i 5-6 år. Vad har hänt i den närtiden som du också har varit på Må bra?
Ja, men jag skulle säga så här, om liksom 2010-talet var ärligare. Det var då liksom man började prata om det på ett ganska rakt och ärligt sätt. Och ganska grafiskt sätt. Liksom. Och det är blödningar och det här... Och man illustrerade på blodet får egentligen vara rött, det har slutat vara blått i. Ja, men så det hände ju liksom, det blev närmare och ärligare och mer autentiskt. Så är ju liksom 2020 och framåt är ju härligare. Det är först då det börjar komma med alltså rubriker som fördelar med klimakteriet. Att man använder ord som tecken på att du är rutinerad, att man liksom börjar gjuta det självförtroendet i kvinnor och kring klimakteriet. För det ser man liksom, mycket fokus på problem och lösningar. Men sen så liksom är nästa kullerbytta in i något slags hormonellt äg. Och det är också här vi har vårt första temanummer. Det är verkligen så uttalat klimakterienummer. Och slår ju rekord i försäljningssiffrorna och också i att folk faktiskt fortfarande hör av sig vill köpa det här gamla numret. Och det är extremt ovanligt. Det är nog bara det numret faktiskt som det och när 5-2-dieten slog igenom som folk vill ha gamla nummer.
Ja. Och vad var det som var så fantastiskt som ni lyckades plocka upp där då?
Nej, men jag tror att det, liksom så här, det var dels liksom rakt och ärligt, det här är klimakteriet, brett liksom kunskapsspridning, lösningar och liksom här är kartan och kartan är väldigt individuell så att här får du liksom verktygen eller spelplanen eller vad jag ska säga. Och sen får du navigera själv. Men och servera på ett peppigt sätt. Utan att liksom göra det pajigt eller förminska saker och ting och skratta bort det. För det är inte det vi sysslar med.
Nej, men jag tycker ju ändå så här. Min uppfattning är att man fortfarande liksom så här, man hakar lätt upp sig på vikten eller man hakar lätt upp sig på saker som för mig egentligen är, alltså de är ju ganska ytliga jämfört med liksom att inte sova på natten tycker jag ju då är en katastrof, eller för mig var det en katastrof, medan jag tyckte de där kilorna på magen kanske inte riktigt var så katastrofala. Förstår du vad jag menar? Hur?
Min erfarenhet är att man triggas hellre av att läsa om problem än lösningar. Så att det är också en utmaning för oss som publicister. Vi har ju liksom ett stort ansvar i det här som vi, Sveriges största hälsomagasin. Vi måste ju guida våra läsare rätt. Men att då trigga det så här kan du läsa om problemen som ofta blir då så här, ja men det där känner jag igen mig, då får man med igenkänningen. Men också då servera den här lösningen. För serverar man bara lösningar så blir det inte, man måste gå, det är liksom den här igenkänningsknappen man måste trycka på, och då blir det ju ofta den här problemrubriken eller vad ska jag säga, och fastnar vi i dem så blir ju vi liksom alarmistiska eller ganska, det blir ganska negativt att bara läsa om problem och trubbel hela tiden. Så att jag tror att det var att vi gjorde liksom en kombo av de två sakerna, men också såg till att liksom paketera det på det sättet.
För jag tänker så här att det här känns ju som ett super liksom tacksamt nummer att göra tre olika profiler. Nej, men förstår du vad jag menar? Så här har Linda tagit hand om det, och så här har Elisabeth gjort, och så här har Lotta gjort. Mm. Och så liksom så här, är de tre helt olika med olika utmaningar, så får du deras lösningar liksom.
Jo, men och det hade vi absolut med. Alltså case-journalistik, riktiga röster, det är ju liksom superviktigt. Och där kan det kan också vara att det faktiskt är tre innerstadsbruttor som ändå har fundamentalt helt olika upplevelser av klimakteriet, såklart. Så att det behöver ju inte heller vara geografiska skillnader eller annat, utan det är också jätteviktigt att det är ju så individuellt. Och det gäller ju all hälsa, såklart. Så där får man ju också akta sig att man inte bara listar symptom och sen så ska någon sitta och liksom känna efter och försöka bocka i det där. För vissa kanske klimakteriet visslar förbi som ingenting, och för någon annan blev det något helt annat. Så här. Det viktiga är ju att man då får liksom hela det här spektrat.
Ja, för det måste ju vara superutmaning att liksom inkludera då.
Mm. Ja, men såklart det. Och också att, jag menar, din sanning är ju din sanning och min sanning kommer ju vara någon annan, eller våra upplevelser kommer likna och skilja sig åt, liksom, så är det ju.
Ja, och att man delar olika utmaningar och olika lösningar.
Ja.
Och nu så sitter du här och så ska ni ha ett nummer som kommer så småningom.
Ja. Är det dags igen?
Ja, dags igen. Hur tänker du då?
Nej, men det finns ju alltid forskning som har tagit ett kliv framåt. Det är liksom, det är ju äntligen ett prioriterat område. Kvinnohälsa överlag, särskilt hormonell hälsa skulle jag säga. Och klimakteriet är ju liksom en stor del av det, såklart. För det vi såg både i She-reporten men också i dialog med våra läsare, det är, jag tycker vi liksom har väl aldrig pratat så mycket om klimakteriet som nu. Vi har aldrig haft så mycket material och information om det. Men det är fortfarande en jättestor okunskap. Det här är jättespännande. Vi har pratat om det på redaktionen. Och när vi gör såna stora satsningar så pratar vi också med andra team i huset. Vi ska göra video. Vi ska ju göra liksom flera nedslag kring det här. Och vi samlas ju då i stora möten. Och mötet heter ju klimakteriet. Och alla har ju ett personligt liksom förhållningssätt. Eller koppling till det här. Och, men gud, jag vet ju ingenting om det här egentligen. Vad konstigt, man har liksom inte reflekterat över det. Men det vi har kunnat liksom konstatera är att herregud, till och med i vårt eget hus, där vi liksom varje dag går till jobbet för att göra innehåll riktat mot kvinnor, så har vi jättestora kunskapsglapp.
Och min spaning i det är ju att det är så olika. Alltså, alla kvinnors klimakterium är ju unikt. Så jag tänker att man skulle behöva ha 5 nummer på raken om klimakteriet och alla olika aspekter. Och då kanske vi istället kliver in i den här att vi skapar oro.
Ja.
Och hur tänker du kring det?
Ja, men där har vi ju också ett ansvar, såklart. Så att det blir nästan alltid en baksida när någonting blir hot topic. Liksom, klimakteriet är ju inte en det är inte en egen megatrend, men jag skulle säga att hormonell hälsa absolut är det. Och då blir det ju någon slags överinformation och kanske överkonsumtion av informationen. Och vad är fakta och vad är inte och vilka är aktörerna bakom den här informationen. Det är liksom, det blir ganska djungligt. Det är klart att man kan skapa oro för att det blir så stora mängder information och det blir så många sanningar. Och det finns forskning som visar ditten, men det finns också nya ny forskning som kanske visar motsatsen. Och här, det jag tänker man måste luta sig mot är ju också att så här, återigen, vi är individer. Så att mitt klimakterium kommer vara mitt och det vi kan göra som publicister är ju att så här, det här kan hända. Här har du den information som du behöver och den hjälp som finns som du kan som du har rätt till. Och egentligen det stora medskicket är ju att du ska inte behöva må dåligt. För det ska faktiskt ingen kvinna behöva göra. Det är 2023 och det finns hjälp att få. Och kunna guida till det. Men också då, du behöver ju inte var en av dem som mår dåligt heller. Så att den informationen behöver vi också komma upp
här. Ja, precis. För den är svår att balansera där. Och det är väl därför som jag tror att det är en utmaning att överhuvudtaget få kvinnor att vara engagera sig i klimakteriefrågan. För den är så bred på något sätt. Att om du liksom i skräckscenariot listar du liksom 40 symptom som skulle kunna vara klimakteriet och sen så trattar du ner det till liksom svettningar och vallningar som jag tror alla har hört talas om eller, och torra slemhinnor i underlivet. Så liksom det är ett enormt brett spektra och vem vill gå runt och oroa sig för det där eller fundera på att det ska komma. Då tänker jag att man får ta det när det kommer lite grann. Så att jag tycker ju att den viktiga saken är att man vågar upplysa och prata om att det kan hända men samtidigt lugna och det är där den balansen jag tycker är väldigt, väldigt svår.
Ja, och där, vi brukar också säga att kan är ett väldigt bra rubrikord för att man också ska kunna veta att det här är inte ett facit utan det här kan hända. Det här kan vara, det är stor skillnad på att det här är. Att klimakteriet påverkar livskvaliteten, det vet vi ju. Det ser vi ju jättetydligt i våra undersökningar och sådär. Men att det behöver ju inte bli fara och färde och liksom något supernegativt. Och där är det klart att man vill ju inte heller då försätta någon som är, inte ens har klivit in i förklimakteriet i år av oro inför någonting som sen inte blev. Så att Den sidan är också jätteviktig att lyfta och det är vi noga med. Sen är det ju inte det som är mest läst, om man säger så.
Nej, för det, jag ville komma dit sådär. Det fortfarande verkar vara så svårt att prata om klimakteriet. Vad tror du att det beror på?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker ändå som kvittot på försäljningssiffrorna av det här numret. Vi ser ju liksom att personer digitalt konsumerar innehåll som är kopplat till klimakteriet. Så det finns ju ett sug efter innehållet. Det är ju helt, det är ju superklart liksom. Det har vi ju data på. Men, och jag upplever också att man, när man pratar om det så pratar ju folk. Det är inte, vi är ju jätteöppna idag om kvinnohälsa generellt och det är liksom, vi har lyft massa stigman och tabun så att det känns liksom inte, jag vet inte vad det är. Om det är att det här med att åldrande är en grej, att mogna vill vi göra men vi vill liksom inte åldras och att klimakteriet är så hårt förknippat med att vara äldre helt enkelt.
Men ändå så lyfter man ju idag den mogna kvinnan, om jag nu får använda det ordet, som kanske är lite tråkigt bara det. Men alltså, det finns ju jättemånga snygga, coola kvinnor som är liksom 50 plus. Och de får ju ändå ta lite plats.
Ja, men där är väl, det är väl som i alla paradigmskiften. Någonstans är det så här, om vi backar ordentligt och hela liksom MeToo. Och någonstans är vi ju faktiskt i, det är en ny sida i historieboken om kvinnans historia. Det får ju faktiskt vi vara med om och det är ju superhäftigt. Och där, ett kapitel handlar ju om ålderism och hela den biten. Och det blir alltid, förändringar måste ju ibland liksom regisseras, tänker jag. Och då får det ju vara lite regisserat och konstlat innan det blir norm. Men det är klart att också så här, hej, här är jag. Jag är 50 plus och jag är här i egenskap av att jag är 50 plus, det blir liksom, det är därför så, jag kan hålla med om det, att det liksom vi ser ju det också när vi, ja men i all form av liksom inkludering och normförändring, hur en frisk kropp ska se ut och gestaltas eller vad det må vara. Mm. Men i det stora hela, liksom i det stora perspektivet, så är det ju ändå en jättestor positiv förändring i att ja, men vi ser seniora kvinnor ta plats. Det gör vi ju faktiskt.
Mm.
Och det är ju som sagt, det är ju jättestor skillnad i när jag blickar tillbaka i mitt lilla arkiv och också tittar på andra titlar eller media stort liksom.
Mm.
Eller samhället i stort egentligen.
Jag tänker ändå på så här, bilden av klimakteriekvinnan. Det går liksom att lägga an så här många olika toner och uttryck, och vi har varit inne på många här. Men hur väljer just ni på Må Bra att adressera liksom, och andra tidningar, Allekoncernen? Har ni liksom redan, har ni sagt så här, ja men Må Bra ska ta den här approachen, MS Journal ska ta den här och så vidare?
Nej, så har vi inte pratat. Men vi är jättenoga med, det är väldigt viktigt så här, tonaliteten, vad är det som gömmer sig i, liksom, eller vad jobbar vi med när vi skriver text? Vad är vårt budskap i skrift? Men också i bild. Bilden är jätteviktig. Bilden av klimakteriekvinnan är ju inte den hysteriska papillott-tantalonan, liksom, utan att det är en ung, snygg kvinna mitt i livet. För hon är ju inte gamla tanten. När vi gestaltar en kvinna i klimakteriet, så är det ju inte den här papillott-tanten, den här pajiga genrebilden från, som vi såg liksom på 90-talet, utan det är ju en kvinna mitt i livet, och hon har ju fullt upp med annat, en snygg person mitt uppe i sitt på alla sätt. Så att det är jätteviktigt att liksom bildsätta på det sättet.
När du tittar också på vad folk googlar på, tittar du geografiskt om det liksom, finns det skillnader på vad man är mer intresserad av, om man bor i storstad eller man bor på landet? Eller hur man...
Ja, och det finns inga jättetydliga skillnader, utan man verkar, det är klimakteriet och det är symptom. Det är de två man vill veta, och jag tänker att det googlar man för att man själv har symptom som man inte vet vad det beror på.
Skulle det kunna vara klimakteriet?
Ja, precis. Är det här klimakteriet eller är det något annat?
Mm. Så att man skulle kunna ana en oro där?
Ja, absolut. Och då är det ju också super... Alltså, här kan ju landningssidan, där du hamnar då på, när du skickar ut din fråga om är klimakteriet och sen någonstans ber internet svara, så kan du ju få väldigt olika vägledning och svar. Det här är ju, då är vi tillbaka i den här djungeln liksom.
Mm. Mm. Och så sitter man där och bläddrar frenetiskt bland de här olika sidorna, och så läser man 10 sekunder här och 30 sekunder där.
Ja, och du kan bli skrämd och du kan bli ganska deppig och känna att det här var ju inte kul. Eller så kan du faktiskt bli peppad och stärkt. Får du rätt fakta, så blir det ju lättare att orientera sig. Och också att det sen kanske kan ta en stund och få hjälp. Den tycker jag är viktig.
För där tycker jag är spännande då. Och man hamnar ju i diskussioner ändå för och emot. Ska man klara det här på egen hand eller ska man ta hormoner? Mm, liksom? Mm. Hur behöver ni ta ställning i den frågan?
Nej, men vi går ju inte så långt. Vi är ju inte liksom rådgivande. Så. Sen pratar vi med experter, om de vill ge råd, så är det klart att vi publicerar dem. Men då kan vi ju inte heller bara luta oss. Det, återigen, här finns det ju då fler röster. Men det finns ju också flera symptombilder, flera individer, flera personer. Och här är det inte one size fits all. Utan det är ju jätteviktigt att jag som individ hittar den hjälpen som passar just mig. Och passar mitt liv och min situation.
Ja, men så det blir ju superbrett.
Ja, gud ja.
Så fort man ska prata om det här, så blir det ju då så att du ska vara så korrekt. Mm. Så att du ska publicera så många olika.
Ja.
Så att det nästan blir förvirrande i sig.
Ja, precis. Nej, men här är det ju så här. Det är inte, klimakteriet är ju inte, det är inte 10 artiklar. Det är inte 20 heller. Det är ju liksom ett helt, egentligen en helt egen sajt. Men, och dessutom levande materia, för att det hände så mycket på den här fronten.
Mm.
De problem man hade år 1 kanske helt något helt annorlunda år tre. Alltså
det, ja, är allting, absolut. Ja. Nej, men det är väl det som är fördelen med klimakteriet, att det är föränderligt,
ja,
samtidigt som det är en nackdel, för när man väl har fått styr på något symptom, precis, så kanske det kommer något annat.
Ja,
så att klimakteriet är ju besvärlig materia, mm, det rör sig.
Ja, besvärlig och rörlig materia.
Ja, precis. Ja. Jag tänker, Jenny, en sak som jag är nyfiken på, som jag tycker att väldigt många av mina lyssnare är intresserade av i alla fall, det är ju det här med vikten. Att man liksom är irriterad över att man, eller man upplever att man liksom orättvist går upp i vikt i samband med klimakteriet, och det är en utmaning. Ser ni inte det på googlingarna?
Jo, men det gör vi. Eller också att kroppen förändras så att man liksom inte riktigt förstår varför överlag. Jag har inte ändrat mina vanor. Varför har min kropp ändrat sig? Så att vikten har förändrats. Kilorna sitter på andra ställen än där de satt tidigare. Men också att orken förändras och spänst. Och, ja, men det, man känner inte igen sin kropp.
Mm.
Men absolut att det finns ett intresse i googlingarna kopplat till vikt och klimakteriet. Det är jättetydligt, särskilt kring bukfett och klimakteriet. Det är två nyckelord som används tillsammans.
Men det tycker inte jag är så konstigt i och för sig, eftersom man hela tiden pratar om att bukfett, man är den farliga. Så att det är kanske det. Inte så, även om det kanske är lätt att man får mage, så är det ju ändå kanske en naturlig koppling, eftersom det är det man hela tiden pratar om, att
att det är farliga fettet.
Ja, ja, men absolut. Precis. Du, vi ska börja runda av det här, men jag tänker så här ändå, vad upplever du att läsarna är mest nyfikna på då? Vad är det som de går igång på? Förutom de här lösningarna då?
De blev precis. Den absolut mest lästa artikeln om klimakteriet på Må bra, digitalt då, är otippade tecken på klimakteriet.
Aha.
Det tycker folk är jättespännande. Så att det handlar ju återigen om den här symptombilden. Kan det vara? Är jag i?
Aha.
Det är ju väldigt liksom nära läsaren, och vi tolkar det här som att det finns en... Man är ju ganska högt upp på en behovstrappa när man googlar till att börja med. Man har ett problem som man vill lösa, eller man har en fråga man vill veta mer om. Och har man då symptom på någonting, det är ganska vanligt att man googlar på symptom överlag. Men just det här att, kan det vara klimakteriet? Är jag klimakteriet? Att det är den frågan. Och då är det ju så återigen att man är... Inte att det är för sent, men att det kanske är sent in i processen. Att man kanske hade behövt den här informationen
tidigare. Eller lösningen vill man ha tidigare.
Ja, precis.
För det är det som jag oroar mig för emellanåt. Att vi liksom håller på att skapa en slasktratta av klimakteriet. Att allt ska ner i den. Mm. Och då är det så här, ja men det går över. Men det kanske inte alls går över, utan det kanske är något annat som man behöver faktiskt adressera på något annat sätt. Så att jag tycker ju ändå att det är viktigt att vi pratar om det, men samtidigt också är öppna för att det kan vara något annat. Bara för att man är 45 plus så behöver inte allting adresseras med K.
Nej, precis. Och en annan stor grej som också är ett uttalat liksom, sök på sajten, det är blödningar och klimakteriet. Så där ser vi också att, och mens och klimakteriet. Mens kan ju också säga, jag får inte mens längre. Men just blödningar, det tolkar vi också som att okej, här är det förändringar i mängd eller i ja, men hur man blöder och när man blöder och hur mycket och sådär. Återigen, så här, då blir det ju en detaljfråga. Så att blödningar, svettningar, men förpackat liksom som överrubrik är ju egentligen symptom. Att det är, kan det här vara tecken på, är jag i? Ja, men du säger slasktratt, men jag förstår vad du menar, att det är, men det är väl egentligen så här överlag, även i puberteten, att det är ju väldigt svårt att orientera sig i vad i den här, är det hormoner eller är det något annat, varför mår jag, sömnen, kost, ja men liksom hur det hänger ihop.
Mm.
Och så återigen att man får den här kunskapen lite tidigare, så att när man väl är framme vid det här vägskälet. Vi brukar säga så här, ska du gå till vänster och känna dig förbrukad, eller ska du gå till höger och känna dig rutinerad? Alltså att det är liksom två vägar att gå, men det är samma vägskäl, och hälften av jordens befolkning ska någon gång hamna där. Liksom. Det är en väldigt naturlig del av livet. Kartan färdig liksom, när man kommer till vägskälet, så att det blir lättare att orientera sig.
Ja, men ni har ett stort jobb, Jenny, verkligen.
Ja, och det är ju jättekul, och det som är roligt är också dialogen med läsarna, för att vi, när det liksom finns en okunskap eller nyfikenhet eller det här vill jag veta mer om eller jag önskar att jag visste att, så blir det ganska snabbt ett samtal. Och det tycker ju vi är jättehärligt, för det blir också lättare att pricka rätt. Och vi ser att kvinnor vill berätta om sina egna upplevelser. Så återigen att det finns liksom en vilja att hjälpa andra. Ska vi kalla det systerskap eller liksom, mellan kvinnor, mellan åldrar, att man liksom vill, och jag önskar att någon hade sagt det här till mig, att man ändå den här önskar någon annan en bättre upplevelse. Det är stor skillnad på det mot att säga bit ihop. Så där har det varit för kvinnor. Ja, men du vet det där liksom.
Alla gamla hemska. Ja. Du, absolut sista då. Ditt eget kommande klimakterium, ja. Vad tror du om det då?
Nej, men jag kommer ju, jag är väl på väg in i någon slags förstadie. Jag har liksom märkt skillnader såklart i min egen hormonkarusell som jag åker runt i. Men jag känner ju att jag hör ju till dem som är påläst. Så att jag är inte rädd. Jag är inte övertänd heller. Men jag vet att det kommer och jag tar det med ro. Sen är det ju som, vi är så himla hälsonördiga på redaktionen. Så att alla såna här stora saker i livet använder vi oss själva lite grann som försökskaniner eller någon slags levande experiment.
Ja, liksom. Precis. Du får ta det lugnt där med alla grejer som skickas upp till redaktionen.
Ja, men exakt.
Så att du liksom pular i dig för mycket olika
gåstipskott och grejer. För att man vill ju gärna liksom testa och utvärdera och se om det har effekt. Såklart. Vi tycker ju sånt är superspännande.
Ja.
En sak i taget för att kunna utvärdera det.
Ja, det liksom. Skulle jag kunna rekommendera.
Mm. I det här vägskälet så kommer jag absolut gå åt det hållet där jag står rutinerad på.
Ja, vad härligt. Och nyfiken kanske.
Och nyfiken. Ja.
Och så kommer ni kunna skriva jättemycket bra artiklar med dig som
ja.
exempel.
Ja.
Ja, men härligt. Vad kul. Men det låter ju som att klimakteriet har en framtid i alla fall.
Absolut, ja. Nej, men det här har vi inte pratat klart om. Det här är ju så viktigt på riktigt.
Mm. Jättebra. Tusen tack Jenny Sandberg för att du ville komma till Klimakteriepodden idag. Det blir spännande att följa Må Bras klimakterieresa, skulle jag vilja säga.
Ja, men stort tack för att jag fick komma.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.